VM-gruppspelet stängdes igen med ett osannolikt superdrama och Kongo-Kinshasa firar en historisk slutspelsplats. England vann gruppen men fansen gnäller ändå. Och inför redan ikväll 16-delstart tittar vi på Kanadas stjärnmysterium.
Uppsnacket fotbolls-VM.
Gruppspelet är avslutat och inför det diskuterades det friskt om risken för uppgjord läggmatch mellan Österrike och Algeriet och med halvtimmen kvar och ställningen 2-2. Då kändes det som att vi kanske närmade oss det läget ändå för båda lagen var vidare med det resultatet. Men så på tilläggstid, då hände faktiskt exakt allt det här och väldigt lite till, men allt det här hände.
Han ser laget anfalla in i straffområdet, där kommer ett skott.
Oj!
Det är mål för Algeriet. Det är mål för Algeriet i den tredje tilläggsminuten. Österrike är förlorat. Österrike åker ut ur VM. Mares blir fri. Vad håller de på med i Österrikes försvar?
Här kommer ett österrikiskt inlägg in i straffområdet vid den bortre stolpen som nickas bollen i centralt. Och nickas
mål! Österrike kvitterar! Österrike kvitterar! Österrike kvitterar i den femte tilläggsminuten. Det blir 3-3. Det blir 3-3. Det är ju inte klokt.
Är det sjukaste som har hänt, sa du i Radiosportens sändning, Christian Olsson.
Ja, men det är ju det. Tänk att ha varit österrikare de senaste momenten. Tänk att ha varit idrottssupporter. Det är ju nästan så att man... Nu slutade det lyckligt för dem vidare till 16-delsfinal tillsammans med Algeriet. Men de var ju borta där några försvinnande minuter. Och så kommer de tillbaka och så klarar de av det. Det är ju förmodligen det häftigaste som har hänt i hela den österrikiska idrottshistorien. Det är helt jämsidigt som inte förbi med de där alpina OS-guldtitanerna. Ann-Marie Moser, Pröll, Toni Sailer, Hermann Mayer, Franz Klammer. Jösses Amalia!
Ja, och så hela tiden då parallellt med detta Iran som sitter och följer det. Ja, för att deras öde låg ju i de andras händer.
Och svär och håller på. Nej, nu är det ju oavgjort. Då är vi ute. Nu tar de ledningen. Det är ute i klokt matchen. Det är snart slut. Hurra, fantastiskt! Nu kan vi börja ladda för 16-delsfinal. Och så kvitterar de igen.
Nej,
och så är Iran borta. Ja, förfärligt för Iran.
En tå offside igår i slutet mot Egypten för Iran och nu hjärtekrossande utslaget. Under den här kvällen och natten har gruppspelet alltså avslutats. In i slutspelsträdet skriver vi in Argentina, Colombia, Österrike, Algeriet, Portugal, England, Kroatien, Ghana, Kongo, Kinshasa. Because this is Africa. Nio av tio afrikanska lag är vidare, Christian. Det är värt att stanna till vid det, tycker jag.
Det är det verkligen, för det har aldrig någonsin varit så bra. Ja, man kan säga att det har aldrig varit fler lag som har varit med i ett fotbolls-VM. Men det har heller aldrig procentuellt varit så här många afrikanska lag som tagit sig vidare till nästa nivå ut ur gruppspelet. Fantastiskt roligt och himla bra gjort av lagen från Afrika.
Dock ingen vidare som gruppvinnare just. Det kan man också bära med sig inför fortsättningen om det kanske gör det hela lite svårare. Men en som firar nu fortfarande, antar jag, det är den svensk-kongolesiska musikern Patrick Konde som såklart följde den här matchen i natt där Kongo-Kinshasa vann mot Uzbekistan och säkrade 16-delsfinalspel.
Men känslan då när vi lyckas sadla om och i andra halvlek göra 3 mål är otroligt. Alltså, jag kan inte säga något annat än det. Det är mycket nerver. Jag har kusiner som var på plats i stadion. Och, ja, det är mycket känslor helt enkelt.
Det är mycket känslor för många den här VM-dagen. Kongo vidare som trea bakom Portugal och högst upp Colombia i den där grupptabellen. Och de där två lagen, de möttes ju. Var det toppkandidatskvalitet på spelet då?
Ja, det kanske man kan, eller jag skulle vilja säga att det var från Colombias sida, inte från Portugals sida. De har inte hittat harmoni, de har inte hittat rätt med Ronaldo i laget. Så många talangfulla spelare individuellt sett under klubblagssäsongen som tillsammans i landslaget inte får ut till närmelsevis lika mycket briljans som de lyckas prestera i klubblagen. Det är frågan hur bra det ska gå för Portugal i det här mästerskapet. Colombia däremot, oj, vad mycket bra de kommer. Försvarsmässigt, vulkaner på rad i backlinjen är omöjliga att ta sig förbi i stort sett med sin fysik och sitt sätt att läsa spelet. Och framåt så är fortfarande James, han som vi blev förälskade i under VM 2014, där med sin grymma vänsterfot.
Som vi blev.
Men de har så mycket mer. De kan bli väldigt bra, Colombia.
Före det, då var det upplösningen i grupp L. Det blev också dramatiskt. Det var tre lag som var med i kampen om gruppsegern där till och med innan det liksom började spelas. England tog hem den tack vare 2-0 mot Panama. Och oj, 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 vad mycket av det fina som de visade upp stundtals hade med Jude Bellingham att göra. Även om det var en annan engelsman som firade rekord.
Rashford ner mot kortsidan. Vill inte slå inlägget i första läget, gör det i andra. Kane nickade mål! Sitt elfte VM-mål.
Hur tror du att reaktionerna lät i det engelska supporterlägret, Christian?
Jag tror att de är inne på att de har gått på myten om sin egen förträfflighet i det engelska landslaget efter inledande 4-2 mot Kroatien. För efter det de har presterat, det är ju sannoliken inte särskilt bra. 0-0 mot Ghana och nu stora problem med Panama. Ja, hallå eller?
Ja, vi säger hallå eller till ett litet potpurri som BBC har fått ihop med supporterreaktioner.
The way for at the moment, get rid of the manager.
England should do a lot better, really.
Can't win every game 3-0 or 4-0. Just gradually getting there and improving every game.
The second half was awesome and it's worth standing in the rain for.
Top of the group, 2 goals, Kane and Bellingham, so yeah, all good.
When the first goal went in the second half, I didn't even clap.
Ja, det är spridda skurar, det är football's coming home och det är sparka coachen mitt i VM. Det säger en del om engagemang.
Det gör de nog inte.
Nej, det gör de nog inte, va? Den här galningen ska väl ändå få lite mer utrymme under den här turneringen. Men du är ändå inne på att det finns en del att förbättra här om det ska kunna gå långt.
Ja, jag trodde det gick lite för bra för dem mot Kroatien. Då var det ju 2-2 i paus. Mm. Uppfriskande samtal i pausen mellan coachen och spelarna. Sen var de ju grymt bra de första 20 minuterna av den andra halvleken. Hade inte Livakovic varit så fantastisk i det kroatiska målet så hade de gjort 6 eller 7 mål i den matchen i England. Sen har det inte alls gått lika bra. Sen har de slutat springa och frågan är om det är rätt uppställning som tränaren har på banan.
Nej, oj vad det debatteras och kommer att fortsätta göras också ju.
Ja, och med all rätta, för det går ju att ha så mycket högre krav på England än det de presterat i de 2 senaste matcherna.
Vill du höra ett litet fotbollstelegram från sidan, Christian? Du kanske har hört det under kvällen här.
Gärna, Susanna.
Uruguays fiasko-VM fullbordades ju igår natt. Ett dygn senare så kom ju bestraffningen från det egna fotbollsförbundet att det chartrade flyget hem till Montevideo, det ställs in. Det handlar om individuella fixade resor reguljärt, antingen om man åker hem eller om man åker till sina klubbar. Jag tyckte det var en liten härlig bestraffning ändå.
Verkligen, det visade sig ju nämligen att det var inga som hade tänkt åka hem om de uruguayanska spelarna efter prestationerna.
Nej, vad ska de där göra?
Framförallt inte målisen. Nej, vad ska de där göra?
Du, det har ju ingenting med vad utgången blev kring slutspelsplatserna idag, men jag tycker ändå att vi ska väl avsluta med att höra den store lilla argentinarens prestation från kvällen, va?
Vem tänker du på då?
Jag tänker på den här gubben.
Lionel Messi mot Jordanien. Ska det bli mål igen? Där är skottet. Det är mål! Det är mål! Det är mål! Han är obegripligt bra! Lionel Messi, 6:e VM-målet i den här turneringen. 19:e totalt. Han lägger den efter backen. Stenhårt.
Radiosporten, dokumentär.
En av spelarna i Colombias VM-lag mördades i natt i staden Medellin.
It was at 3:30 a.m. in front of this restaurant. He was surrounded and shot 12 times and killed.
Ett självmål hade kostat ett människoliv.
Radiosporten dokumentär om självmålet och mordet på Andrés Escobar finns i appen Sveriges Radio.
Uppsnacket fotbolls-VM.
Ja, men hej och hallå, nästa poddvän, Emanuel Nashed.
Hallå, hallå där.
Du är ju så kallad Sverigereporter för Radiosporten. Vad har du att ge mig om blågult idag?
Alltså, jag önskar nästan att jag hade mer att ge dig, men det var ju en så kallad ledig dag idag för de svenska spelarna. Så att det finns inte jättemycket att berätta från Sverigelägret här i Dallas. Men det har jag ju tidigare under lediga dagar spelats baseball, i alla fall tittats på av det svenska laget, vet jag. Ledarna var väl på rodeo någon dag. Och faktiskt så har vi ett litet ledighetsdrama i landslaget mellan två spelare.
Hoppsan.
Mm, det, Susanna. Ja, det börjar bli lite Paradise Hotel över hela. Vi träffade ju Gustav Lagerbielke här om dagen och då berättade han att tillsammans med målvakten Videll Zetterström skulle gå och besöka platsen där John F. Kennedy blev skjuten här i Dallas. Men då visade det sig att Jacob Videll Zetterström åkte dit utan honom. Med familjen istället. Kniv, möt rygg och så vidare och så vidare. Ja, och det kanske inte var så dramatiskt för att vi i media fick ju sen snacka med Videll Zetterström och han fick ju frågor om det här och då berättade han att Lagerbielke nog skulle dit idag då, som är den lediga dagen, ja, den som har varit då här i Dallas, och de skulle sen tillsammans besöka George Bush museet som finns här. Så att, ja, det är nog inte så illa att Lagerbielke kommer börja slå taskiga hemåtpassningar i 16-delsfinalen för att sätta JVZ i skiten. Men lite känsla för reality-tv fick vi i alla fall där. Men ja, det var väl typ det.
Om nu Jacob Videll Zetterström spelar i den där 16-delsfinalen. Vi var ju inne på
man
det.
Vet ju aldrig, men man kan tro att det är han.
Vi var inne på det igår, du och jag, det här med modiga målvaktsbeslut och att i sista gruppspelsmatchen då plötsligt slänga in JVZ, om vi nu ska kalla honom för det. Det påminner oss om damlandslaget och Peter Gerhardssons resonemang om att varför ska just en målvakt vara given år ut och år in, match ut och match in, och inte liksom plockas ut utifrån motstånd till exempel. Med Gerhardsson, då handlade det ju framförallt om den här duellen Falk mot Mosovic. Den har vi ju sett och jag har kanske inte upplevt det som att det var lite tufft för framförallt Falk kanske. Men att de formulerade sig att det var en utmaning och lite obekvämt, ovant, eftersom målvakter ju oftast är ganska trygga på sin position om man har blivit första keeper. Men nu hyllas faktiskt Graham Potter av en av de här spelarna, nämligen Zecira Mosovic.
Jag är sjukt imponerad över de bytena som han gör, dels på målvaktsposten men även på andra positioner i laget. Och att göra det under ett mästerskap, en utslagsmatch nästan, och när det brinner som allra mest, det tyder på att det är ett bra lagbygge och att tränarstaben känner sina spelare väl och kan pricka in prestationen som faktiskt finns, och dagsformen kanske. Jag gillar inte ordet petning, utan jag tror på ett truppbygge och liksom att hela laget får med och bidra. Och det ser man inte minst på hans uttagningar, att det här är ett lagbygge snarare än liksom de 11 som är på plan.
Ja, men det resonemanget köper vi väl, eller?
Ja, jag köper också det innan. Det är det som är problemet. Jag köper båda resonemangen, att det blir lite obekvämt och ovant för målvakt att inte veta, men också att man väljer den som passar bäst för uppgiften. Om man nu kan göra det så köper jag båda.
Jag har en liten spaning för oss alla inför 16-delsfinalen 30 juni, tisdag kväll 23.00. Då inleds ju den mot Frankrike. Och min spaning, eller min förhoppning, den kopplar jag till José Mourinho som är nytillträdd Real Madrid-tränare.
Okej.
Det vet du. Han har nämligen ett litet önskemål. Ja, han har ett litet önskemål som han uttryckt för sin nya spelartrupp då, som han hanterar. Där finns ju bland annat sådana som huserar i franska landslaget, Konaté, Tchouameni, Mbappé.
I want Real Madrid players to lose and go on holidays. I want the guys back to pre-season.
Okay. Ja, det är från Beast Mode podcasten.
Han har ju pondus, man lyssnar ju på Mourinho, så att, kanske.
Vi hoppas att det finns någonting där att ta på. Det vore kanske lite oproffsigt, men ändå.
Vi tar allt vi kan vad gäller hopp inför den där 16-delsfinalen.
Jag har såklart hört den förut, om inte annat du, Emanuel, under VM antar jag.
Några gånger, ja. Mm.
Det skanderas ju utav var och varannan supporter på barer och när det vankas landskamper, det är på torgvisningar också runt om i Sverige. Och så då när det är marscher mot arenor där borta i USA. Första gången som den här ramsan dök upp liksom i ett större sammanhang är också betydelsefullt i förklaringen till hur den fortfarande kan leva kvar. För sånt här kräver ju oftast lite sportslig framgång. Det var i samband med den här U21-turneringen 2015 när stjärnor som John Guidetti, Victor Nilsson Lindelöf slog igenom med EM-guldet. Då blev det ju liksom mer och mer supportrar som reste ner för att följa det där mästerskapet. Och då tog de med sig den här både sången och inställningen att kanna på. Sen menar poddduon Gusten Dahlin och Thomas Wilbacher att det var de som adopterade in sången till supporterskapet kring seniorlandslaget precis in emot EM 2016.
den satte sig, den funkar att sjunga i alla sammanhang, både på en läktare och på en bar inför en match eller på en samling. Alltså vi tyckte att det behövde finnas bättre ramser än bara Markoolios in med bollen i mål. För det var typ det, Sverige, klapp, klapp, klapp. Vi kände att det är en ramsa som inte används så mycket av djurgårdarna. Så man kan väl säga att vi lånade den, men det är väl lite så supporterkulturen funkar.
Det här är Thomas Wilbacher som pratat med P3 Nyheter, och för den oinvigde som ännu inte har fått sjunga den här melodin i stor grupp eller för den delen inte vet vad som menas med det här uttrycket, så finns det såklart en förklaring till texten.
Så det är ingenting med vattenkannor att göra, vilket har missförståtts ibland, utan man sitter på en bar, man träffas i kompisgäng och man vill kalla på. Man vill ta in fler kannerbärs och fortsätta festa och sjunga för sitt lag helt enkelt.
Och den har ju verkligen fastnat i svenska supporterleden och i raden av alla VM-låtar som har svämmat över på streamingtjänsterna här kring mästerskapet och i sociala medier under våren och sommaren också, så har såklart gänget i Det vet du satt lite ton till kanna på. Se mig som Benjamin Syrsa på julafton. Här kommer ett ljudligt vykort från allas vår poddvän Samir Yusufi.
Inför kvällens 16 delar vill jag skicka med ett nytt ord som jag har lärt mig på tyska. Quatsch. Det betyder struntprat, nonsens, trams. Och det var så Tysklands förbundskapten Julian Nagelsmann svarade på en fråga från tysk TV efter förlusten mot Ecuador. Om det inte var så att Ecuador var hungrigare än tyskarna.
Nej, bitte hört auf. Quatsch, ehrlich. Ja. Warum haben wir jetzt heute, wollten die Jungs nicht Vollgas geben?
Struntprat. Varför skulle killarna inte vilja ge allt? Problemet var bara att det var en av Tysklands spelare själv som hade sagt just det här bara några minuter innan. Dennis Undav, Tysklands supersub, han som gjort flera mål och assist efter att ha bytts in i Tysklands inledande matcher. Och direkt efter konstaterade han att Ecuador hade haft mer att spela för, de ville helt enkelt mer. Tyskland var ju redan klara gruppvinnare och kanske kunde unna sig att lätta lite på gasen, men det här ville Julian Nagelsmann inte höra någonting om. Extra pikant är det faktum att det var just Dennis Undav som uttryckte den här åsikten. Han som tidigare varit öppen med sitt missnöje över att inte vara en startspelare i det tyska landslaget, trots att han levererar i ur och skur och räddat Tyskland från tunga förluster, senast i gruppspelet mot Elfenbenskusten. Den här dusten är inte deras första rodeo. Och Nagelsmanns reaktion visar på en brist enligt många fans och experter som följer det tyska landslaget. Att förbundskaptenen verkar vara en osäker typ som har lite svårt att befästa sin auktoritet. Att han tenderar att hamna på defensiven när han får ta emot kritik. Att han ofta bara viftar bort den som illegitim. Och det brukar man se med yngre tränare. Att de inte sällan hamnar i luven på sina spelare för att inte tala om media. Till exempel som portugisen Ruben Amorim som var i Manchester United här om året och förde ner dem i botten av tabellen. Samtidigt som han avfärdade kritikerna mot hans dogmatiska spelstil och såklart bråkade med sina egna spelare. Men så är Julian Nagelsmann också VMs yngsta förbundskapten med sina knappa 38 år. Och att ta kommandot över världsstjärnor och miljardärer i Tysklands omklädningsrum kan inte vara enkelt när man är så ung och inte heller bevisat sig på landslagsnivå. Men oavsett fortsätter Dennis Undav skavet att jäcka Tyskland inför kvällens 16-del. En av få i det här laget som faktiskt gör mål, men bara när han inte startar. Apropå Quatsch, i ett annat av lagen som spelar ikväll utspelar sig en liknande situation. Det handlar om Brasilien och den 19-åriga talangen Endrick. I hemmalandet lyft till skyarna som den nya gyllene pojken. Men trots att han är uttagen till landslaget och trots att publiken ofta skanderar hans namn, som i öppningsmatchen mot Marocko, sällan får speltid under förbundskapten Carlo Ancelotti. Och likadant var det när de båda var i Real Madrid för ett år sedan. På en hel säsong fick Endrick bara starta 8 matcher. Men så konkurrerade han också om en startplats med fullfjädrade världsstjärnor som landslagslegan Vinicius Junior. Och sanningen är att Endrick förvisso verkar vara en extraordinär talang, men på planen har han inte riktigt lyckats etablera sig som en utmanare till startelvan än. Men det här hindrar inte det brasilianska folket från att drömma om en ny Ronaldo eller Ronaldinho eller Neymar i form av Endrick. Och på sociala medier sprids nu en ny meme som en löpeld. Den bygger på en enkel premiss. Först ett påstående från Endrick och sen ett svar från Carlo Ancelotti. Till exempel Endrick : jag älskar dinosaurier. Ancelotti : är avbildad i skepnad av en meteor som störtar mot jorden och därunder syns dinosaurier som flyr för sina liv. Eller Endrick : jag älskar sesamfröna på hamburgerbröd. Ancelotti : avbildad i skepnad av en duva som pickar i sig alla fröna från bröden. De här memesen delas hundratusentals gånger på brasilianska sociala medier och är en av sommarens största trender. Och nu blir en av VMs äldsta förbundskaptener testad i sitt tålamod. Notera här tystnaden innan han svarar på ännu en daglig fråga om varför Endrick inte startar.
Por que o Endrick não vem encontrando espaço nessa equipe titular do Brasil?
Porque o primeiro jogo é muita competência, bastante normal.
Ja, trots dödsblicken Ancelotti ger den här YouTuben bakom micken får han ur sig ett diplomatiskt svar om att det inte är så konstigt. Konkurrensen i laget är hård. Hade den gode Carlo bara varit lite mer som Julian Nagelsmann hade han tappat det för länge sedan och brustit ut i quatsch. Eller som brassarna säger, besteira.
Uppsnacket fotbolls-VM.
Jag tänkte vi skulle blicka lite mot de här 16-delsfinalerna som inleder slutspelet, de kommande två dagarnas 16-delsfinaler. Det finns en liten röd tråd här, Emanuel, för oss som är kanske lite ovana journalistbeteenden. Det kan du ta med dig när jag fortsätter.
Okay, ta med mig.
Ja. 19.00 på måndagskvällen, då spelar Brasilien sin 16-delsfinal mot Japan. Det var ju här som Sverige hade kunnat hamna om man fått in ett segermål i gruppavslutningen. Vi hörde Samir, han var inne på bland andra Vinicius Junior, han som kanske har fallit bort lite tycker jag i diskussionen om de här stora stjärnorna som sprutar ur sig mål under VM. 4 mål och en assist har han levererat i gruppspelet. Och ändå kanske har han smugit fram lite mer bakom Mbappé, Messi, Dembélé för all del, Haaland. Men han imponerar verkligen på numera BBC-expert Wayne Rooney.
He's effective and there's a lot of pressure on behind him as well because obviously they've got Neymar who's in the squad and there's debates whether he should be in the squad or shouldn't. And so it's big shoes to fill. I think he's effective and he's one of them, isn't he? I think Vinny, you love him or you hate him.
Han är effektiv, han har stora skor att fylla, men han är också en vattendelare. Så beskriver Rooney Vinicius Junior. Tycker du att vi har glömt bort honom lite, Emanuel?
När du säger det, faktiskt väldigt mycket ja. Alltså, de där siffrorna som du nämner och att han klev fram redan i första matchen mot Marocko när Brasilien såg lite skakig ut. Verkligen bortglömd och ja, uppenbarligen levererar.
Måndag kväll 22.30, Tyskland mot Paraguay i 16-del. Samir var inne på Tyskland också nyss ju. Här har vi den pikanta sidohistorien som präglat uppladdningen. Den om den, här pass på, första grejen med journalistik. Den paraguayanska tv-kommentatorn Jorge Chippy Vera som blivit av med sin akkreditering efter en polemisk rant i samband med gruppspelsmatchen mellan Paraguay och Turkiet. Det var ju då som historia på sätt och vis skrevs när spelaren Miguel Almiron visades ut. Du vet för att han pratade med en motståndare med handen för munnen. Det är nya stränga regler kring det i VM här. På tal om Vinny, precis. Det är ju en del av historiken faktiskt, vad han har upplevt och varit med om. Men efter den här utvisningen så tappade den paraguayanska kommentatorn det helt.
Ladrones! Ladrones! Infantino! Sos el responsable de esto!
Kommentatorn Jorge Vera kallar FIFA-ordföranden Gianni Infantino och domaren för tjuvar, alltså brottslingar, anklagar dem för att vara fotbollsmördare och han kör på här liksom. Så hårt att FIFA menar att han brutit mot reglerna om ja, men typ rimligt uppförande som alla akkrediterade, inklusive du, Emanuel, ju på något sätt har skrivit under att ni ska hålla er till.
Yes, box ska hålla mig innanför ramen.
Det är bra. Men acken på Jorge Vera, den är liksom pangbom ryckt. Det blir ingen mer VM-bevakning för honom den här gången i alla fall. Och efter den 16-delen, natten mot tisdag 03.00, då är det Nederländerna mot Marocko. Det här hade ju liksom lika gärna kunnat varit en kvartsfinal eller en semifinal till och med kanske.
Verkligen, och utanför det sportsliga mycket spännande. Det finns ju spelare i Marocko som jag har växt upp i Nederländerna och jag i princip nästan lika mycket därifrån. Så det där är alltid intressant tycker jag.
Mm, men det har varit ledsamma dagar här mellan grupp och slutspel för en av Nederländernas största stjärnor, anfallaren Cody Gakpo, och hans partner meddelade via sociala medier att de är i sorg sen deras ofödda son dött under graviditeten. Och lagkamraten Brian Brobby, han säger till nederländska NOS att de andra i laget, de försöker ge Gakpo utrymme men också finnas där för det stöd han eventuellt behöver.
Ja, vi proberar en god för hem te zijn. Als hij ons nodig heeft, zijn we er voor hem. Als hij ruimte nodig heeft, zijn we er ook voor hem. Ja.
Väldigt speciella förutsättningar emotionellt för framförallt Gakpo in emot 16-delen mot Marocko. Men alltså, redan ikväll faktiskt börjar utslagsmatcherna kant i kant med gruppspelet. Det är ju vad detta utökade, knappt spellediga nya stora VM innebär. Det är liksom ganska skönt. Ibland har man blivit ledsen tidigare i mästerskap när det är matchfri dag för man känner sig helt vilsen. Vad ska jag göra nu? Det behöver vi inte oroa oss för här.
Phew.
Söndag kväll 21.00 Sydafrika mot Kanada. En historisk match i Los Angeles. För vilken framgångssaga det är för båda de här landslagen. Kanada och Sydafrika gör sina respektive tredje VM och är i slutspelsmatch för första gången någonsin. Båda två med en jättemöjlighet då att gå ännu längre. Och om vi tittar på Kanada, då handlar mycket om framförallt frågetecknen kring storstjärnan Alphonso Davies som ju spelar i en av världens bästa klubblag, Bayern München. Han är Kanadas lagkapten. Han är typ den enda riktigt kända kanadensiska spelaren som finns, om man ska vara ärlig. Men det har inte blivit en enda minut inför hemmapubliken i Kanada för Davies. Och det är lite väntat på sätt och vis, för när laget samlades då var han ju skadad sen Champions League-semifinalen. Och förbundskapten Jesse Marsch sa redan då att jo, nej men, vi tror på VM-spel för Davies men definitivt inte till premiären. Sen dess har det varit lite mer sparsmakat med information och dessutom opålitligt. Därför att inför gruppavslutningen mot Schweiz då sa coach Marsch att Davies var spelbar, men han spelade inte.
And to be honest, Alphonso wasn't ready yet. So I was using him a little bit as a decoy. However, he will be ready next match.
Okej, vi får väl se liksom. Ja, eller hur? Oklart. Om vi vänder blicken mot Sydafrika då så är det ju ett av 9 afrikanska länder som är vidare till slutspel. Och det var inte direkt dålig stämning i omklädningsrummet efter segern mot Sydkorea som innebar detta för deras del. Och Sydafrika, det är ju på många sätt ett av de mer anonyma av de här afrikanska lagen. I den här VM-truppen finns det ingen som just nu spelar i någon av de här stora 5 ligorna i Europa till exempel som vi brukar prata om. Samtidigt så mår den sydafrikanska ligan allt bättre och klubblag därifrån hävdar sig i exempelvis klubblagsturneringar på den afrikanska kontinenten. Och Thibaut Mokoena, han är ju den stora stjärnan. Han var avstängd i den sista matchen i gruppspelet. Och apropå avstängning, jag har fastnat för Yahya Sitoles dramatiska VM som på något sätt symboliserar hela det här lagets resa. Han gjorde en bedrövlig insats i premiären mot Mexiko.
Ja, jag var där.
Du var där och såg det. Han visades ut. Yes. Och laget i stort var inte mycket vassare heller, om man ska vara helt ärlig.
Nej.
Och det var hårda toner efteråt. Och sen så var han ju avstängd såklart. Men han var tillbaka till sista gruppspelsmatchen mot Sydkorea. Och där var han en nyckelspelare i triumfen som tog laget vidare till 16-delsfinal. Och här är vi framme vid det andra, lite mer ovana medieförhållningssättet till vad man bevakar i ett VM, om paraguayanen var först ut. I intervjuzon efter matchen så står han alltså, Yahya Sitole, uppkopplad mot en tv-studio, Sporty TV, i Sydafrika och samtalar med hela panelen där.
I didn't have a good start, so obviously that's how you bounce back, I can say, you know. I've done it, I'm proud of myself, everyone is happy, you guys are happy there. I mean, I'm out of words, I don't even know what to say, you know. I love you guys.
Yahya, it's not how you start, my boy. Amen. It's how you finish. You picked yourself up after a very difficult start and today you were monstrous, you were incredible.
Ja, mysigt ju.
Rocky-klyschor nästan där i slutet.
Ja, men det är lite skillnad ändå jämfört med när du vill få ut ett svar hos Potter ifall det är JVZ som är första keeper.
Oh dear me, wow.
Ja, oh dear me, wow. Jag sa ju tidigare att det är för fotbollsmissbrukare inte någon oro för abstinens här, utan det som handlar om abstinens är kanske snarare sin dagliga uppsnacket fix. För nu tar vi faktiskt en vilodag här med podden innan vi laddar för Sverige mot Frankrike på tisdagskvällen alltså. Nytt avsnitt den morgonen alltså, och fram till dess får ni hålla till godo med Radiosportens breda bevakning.
Du har hört uppsnacket fotbolls-VM. Fler avsnitt finns i appen Sveriges Radio. Sök på uppsnacket. Och glöm inte att klicka i hjärtat och slå på pushnotiser, så får du påminnelser och missar inga avsnitt.